Då säger jag hej och välkomna till avsnitt 22 av CF Nyhet podcast. Jag heter Andreas Sandström och här bredvid mig har jag Henrik Villhammar som är ägare av CrossFit Södra Vättern. Visst är det så?
Jajamän. Jag har ägt CrossFit Södra Vättern i 10 år.
Okay.
Så det är ju ganska lång tid nu, inne på 10:e året. Mm. Så en liten håla, Jönköping skulle jag säga, därför jag kvalificerar den som en håla, även om det är en
Hanna Karlsson säger Sveriges Miami.
Ja, så. Men det är det faktiskt. Även om det är lite komiskt att hon har döpt det till Sveriges Miami med tanke på att hon var här på de sämsta månaderna, men med Vättern väldigt nära och sånt, så känns det verkligen som att man är lite mer utomlands på sommarmånaderna.
Mm, mm. Jag har faktiskt aldrig varit i Jönköping. Jag har varit runt omkring, jag har varit i Linköping, jag har varit lite överallt omkring Växjö och så. Men jag har aldrig varit i Jönköping.
Välkommen.
Ja, tack. Jag får komma och besöka någon gång. Jag har en kompis som eventuellt flyttar ner dit i trakterna nu till hösten. Eller till sommaren. Mm. Det blir spännande. Kanske får dyka upp där och säga hej. Se hur det ser ut. Mm. Kul. Men du sa att du har drivit det 10 år alltså.
Ja.
Hur kommer det?
Ja, det är 10 år nu. Tiden går ju rätt fort. Mm. Men jag började med CrossFit för 14 år sedan kanske.
Okej.
Okay. Så det är ganska länge nu.
Ja. Hur började du?
Jag åkte runt i världen och spelade paintball på elitnivå. Och genom där så hittade vi CrossFit. Och vi började, ja, jättekul. Så det var ju alltså runt 2010 kanske. Och då hittade vi CrossFiten och vi började träna CrossFiten som våran försäsongsträning. Mm. Och såg väldigt stora framgångar. Framförallt vår uthållighet, men vår snabbhet. Vårt sätt att vara mer flexibla. Mer adaptiva till att göra riktningsförändringar. Sådana här saker.
Mm.
Och då började man träna det. Och sen så öppnade en box i Jönköping. Vad kan det ha varit? Kanske 11 år sedan. Som heter CrossFit Jönköping. Jag började träna där. Insåg ganska snabbt att jag ville coacha.
Mm.
Gick min level 1. Klarade min level 1. Och började jobba på boxen. Och ganska snabbt så insåg jag att det här är inte det som jag har fått en uppfattning om vad CrossFit är. Så då valde jag att sluta och starta min egen box istället.
Ja, kul. Och då heter den Södra Vättern.
Yes.
Häftigt. Mm. Jag är lite nyfiken kring, du sa att du nämnde lite snabbt eller att du höll på med paintball.
Mm.
På världsnivå sa du att du åkte runt och hur tävlar man i paintball?
Det finns lite olika divisioner och sånt, men nu så tror jag att det heter NXL, tror jag det heter, nu för tiden.
Mm.
Och då är det, man spelar 5-5.
Okay.
Så man spelar på en bana som är 50x50 meter. Man går ut med 5 personer och den är då spegelvänd, så den ser exakt likadan ut från båda hållen. Mm. Och så börjar man på varsin sida. Klockan räknar ner som i CrossFit och sen så springer man ut och sen så vill man ju då ta över fältet och plocka ut motståndarna. Trycka på knappen. Är man ren då, att man inte har någon träff på sig, så får man en poäng och så kör man till antingen är det 7 poäng eller när maxtiden har gått som är 15 minuter. Så det är rullande klockan när man kör och sen pausar man. Liksom.
Så det är ändå väldigt högintensivt och det är, som du säger, riktningsförändringar som måste göras. Man måste vara alert och hela tiden tänka till. Men också det här tidsdomänet som är väldigt likt CrossFit, tänker jag.
Ja, det skulle jag säga. Ja, och framförallt det här att det som jag tyckte var väldigt, eller varför jag fastnade också för CrossFit, var för att det var väldigt likt liksom paintballen i adrenalin känsla.
Just det.
Att man står där varje poäng, det räknar ner, man ska springa ut, man vet vad man ska göra, saker skiter sig. Och sen så måste man väldigt snabbt on the fly förändra sin gameplan. Och sen så får man möta det som man har framför sig. Liksom.
Just det, just det. Och då är banorna uppbyggda på det sättet att det finns lite olika hinder och så.
Som man tror vi hade runt så här typ någonstans mellan 50 till 60 värn, tror jag. Och så hade de olika utformningarna. Så det ser ju väldigt kaotiskt ut när man tittar på det utifrån. Men när man väl spelar det så är det väldigt mycket strategi. Vad man ska försöka, vilka delar är viktiga eller vilka positioner är viktiga att ta på fältet. Vad vill man låsa ner? Vad vill man se till att motståndare inte kan ta sig? Man vill pusha dem kanske en sida så att man lättare kan skjuta ut dem på den sidan och så vidare. Så det är väldigt mycket som händer liksom.
Ja, häftigt.
Mm.
Ja, det där är... Jag har nog aldrig testat på paintball själv, men det verkar skitkul. Det gör det verkligen. Men det känns också, som du säger, väldigt adrenalin, högt adrenalinpåslag, och att man samtidigt under hög puls måste vara bra på att träffa och liksom kunna förflytta sig fort och ja, tänka. Mm.
Det är väldigt, väldigt komplex spot.
Ja.
Och väldigt lik crossfiten, alltså mindre extremsport. Alltså någonstans måste man kalla crossfit för en extremsport. För att bli bra i crossfit så måste man vara extrem på alla plan, skulle jag säga. Man måste offra mycket, mycket tid, relationer, pengar. Man behöver se till så att man har alla grejer liksom. Att det lirar för att man ska kunna göra det man älskar och det är sin sport. Liksom.
Just det. Ja. Ja, precis. Mm. Men du på något vis hittade det där i samband med alltså du hittade till CrossFit, ja, för att förbättra dig i paintballen.
Mm.
Och sen så blev det sakta men säkert mer och mer CrossFit, gissar jag på.
Japp.
Vad var det första workouten i CrossFit? Den ställer jag till typ alla, men den frågan, men den är ju kul.
Vi gjorde första workouten i USA och det var 7 minutes of burpees, tror jag.
Ja, 12.1.
Ja. Men de hade typ samma tidsdomän på en box som vi var på i USA.
Mm.
Och då var det typ, ja, det var den tidsdomänen, om det var typ 6, 7 eller 8 eller 9 minuter liksom.
Mm.
Och man gick dit och tänkte typ så här: jag är ganska vältränad, spelat hockey hela mitt liv. Kände att liksom min fysiska kapacitet var inte en begränsning. Och sen så tränade man med folk som kanske inte såg ut att vara så fysiskt vältränade och man blev smoked liksom. Mm.
Precis. Mm. Så att de rör sig på ett annat sätt som är effektivt och de är vana vid den typen liksom. Så att det där tycker jag är intressant. Det märker man ju på, det har jag märkt under alla åren jag håller på och coacha och träna CrossFit, att det kan komma in någon ny som är extremt, extremt vältränad. Men som får så fett med stryk, om man säger så. Av någon som kanske inte ser lika vältränad ut. Men som har hållit på med CrossFit väldigt, väldigt länge.
Ja.
Så att det där är intressant faktiskt. Och det tycker jag... Nu får du berätta vad du tycker här. Men jag tycker ju det är lite av det fina med CrossFit. Att vi går ju aldrig efter utseende och vi liksom, det handlar ju bara om det funktionella i det hela. Att ja, men vi ska kunna röra oss på ett visst sätt under en viss tid med en viss hastighet liksom. Det, ja. Jag vet inte vad du tycker kring det, men jag tycker det är charmen. Alltså,
det är vad jag tycker är charmen med CrossFit, och någonstans måste man måste ju se fitness på två olika sätt tycker jag. För att CrossFit var ju aldrig skapt för att bli en tävlingsform. Att bli en idrott. Det är ju någonting som har blivit en avart för att man fokuserade på att tracka resultat och följa utveckling. Då någonstans insåg man, fan, det här kan vi tävla i. Och då valde man att göra det. Och det blev tävling liksom. Men fitness enligt mig är ju liksom att man ska kunna lita på sin egen kropp och att den ska vara ett verktyg för överlevnad. För mig är det liksom baseline för vad fitness är, om man kollar på generella massa liksom.
Ja, just det. Men om det var... för det håller jag ju med dig om det, och jag tror att många av oss som håller på med CrossFit, jag hoppas i alla fall att det är lite grundtanken i det hela med fitness, och att man har det hela tiden där bak i huvudet när man gör sina burpees, att ja, men jag gör ju det här lite för att jag ska veta om att jag kan ta mig upp från golvet när jag har ramlat till exempel. Men min tanke är också så här att idag så lever vi i alla fall i västvärlden väldigt väldigt säkert på något sätt. Vi har inte lika stort behov av att, om man säger så här, fysiskt försöka försvara sig, men i alla fall hålla sig vid liv under liksom våra friska och härliga år. Hur ser du på den? För det blir på något vis lite av en krock, för vi är många som säkert tränar fitness och så och CrossFit väldigt, väldigt mycket. Men kanske ibland, jag vet inte, jag leker med tanken här nu lite av att, men det på något vis blir att vi kanske inte behöver det lika mycket, lika ofta, förstår du vad jag menar, i det vardagliga livet som vi kanske tränar för. Jag försöker leka lite djävulens advokat här, men förstår du vad jag menar med frågan?
Jag förstår vad du menar med frågan, och det är väl ju, alltså, det är väl därför jag är så glad också att Greg liksom skapade CrossFiten. Just för att hålla oss kvar vid tanken att vi behöver våran kropp som ett verktyg för överlevnad. Jag jobbar även med personlig träning. Jobbar mycket evidensbaserat. Så läser mycket studier och sånt. Så liksom bara motpunkt på det som du säger med att, ja, i västvärlden så har vi det bra, men behöver vi våran fitness längre? Och det skulle jag definitivt säga, för om man bara kollar på i Sverige i år så spenderar vi någonstans mellan 70-80 miljarder i sjukvården på folk som är överviktiga. Sjukdomar som kommer ut efter att man har varit överviktig över lång tid. Och det måste vi spendera ofantliga mängder pengar varje år för att underhålla de här personerna som egentligen bara äter för mycket och rör sig för lite. Så för mig, att så länge vi någonstans har ett problem med en fetma som gör att vi inte kan använda vår kropp som den är skapt för att göra, när det är någonting som belastar sjukvården ofantligt mycket, så är det ju väldigt tydligt att vi behöver våran fitness för överlevnad, även om vi bor i västvärlden. Så det är väl det som jag hittade med CrossFiten väldigt snabbt, som jag tyckte var viktigt, var att kunna hjälpa folk att hitta tillbaka till träning, att känna att jag behöver inte vara någon, utan jag kan komma in, vara vem jag vill. Lokalerna är lite roughare. Det finns inte så mycket status. Det är ingen som bryr sig om.
Inga speglar.
Precis, inga speglar, utan allting det handlar om är liksom Det är din kropp i centrum. Vi kan anpassa workouten efter dina förutsättningar. Målsättningen är att du ska bli hälsosam. Och jag skulle säga att hälsa är ju liksom högst på våran prioriteringslista att förändra till det positiva, framförallt i västvärlden. För den blir ju onekligen sämre för varje år.
Ja, jag tycker det är ett jättebra svar, för det är lite det jag sökte efter också. För att jag på något vis ser ju det själv. Och jag tycker att det är just det vi ska... Alltså, och det tycker jag att det, vi inom CrossFiten jobbar väldigt bra med på något vis. Att, och sen så gör vi det på ett roligt sätt för att vi på något vis... Eller alltså CrossFiten blir rolig för att vi kan se sammanhang till vardagliga rörelser. Som du nämnde lite grann också. Nej, men ta ett exempel av att kunna sträcka sig upp över huvudet och hämta någonting eller lämna någonting. Det är en sån där sak som kan vara svår för vissa om man aldrig tränar på det.
Ja, eller det här liksom basala att faktiskt kunna gå ut och liksom göra saker i naturen. Att kunna förlita sig på att det spontana som sker med vänner eller familj eller annat, det kan man hoppa på och vara med istället för att man någonstans här gör en avvägning att orkar jag göra detta?
Ja, precis.
Och då helt plötsligt slutar man ju leva sitt liv om man inte har de förutsättningarna.
Nej, exakt. Det där är ja, men precis. Det där är väldigt, väldigt viktigt, tror jag. Och vi har ju på något vis, ja, men, i västvärlden, vi har på något vis ett privilegium av att kunna vara ute i naturen på det sättet, eller kunna vara leva vårt liv på det sättet om vi vill. Och därför är det så viktigt att, som du säger, att se till att vi kan det också. Att vi fortsätter kunna det i livet igenom. Tycker det låter skitbra faktiskt. Du nämnde lite att du håller på med personlig träning. Och driver, antar jag då, CrossFit Södra Vättern lite. Ja, men du coachar och du har personlig träning och så vidare. Berätta mer om den biten. Alltså, vad är det någonting i den typen av business som du, eller den typen av the business, men den typen av aktiviteter, alltså i din coachning, som du känner att ja, men det här är någonting som sticker ut i hur du coachar jämfört med andra ställen eller med andra boxar och gym generellt sett?
Nej, men jag tror det är att den största skillnaden är ju ett brinnande intresse för att lära sig mer och att vilja representera en bra produkt i en miljö som är väldigt, som bara egentligen handlar om att tjäna pengar. Så vad man än tycker och tänker och tror, så skulle jag ju säga att gymbranschen är det ju väldigt, väldigt mycket som egentligen bara handlar om att tjäna pengar på produkter eller alltså verktyg för att hjälpa dig med återhämtning och typ sådana här saker. Eller att hålla dig skadefri. Och det är en miljö som är väldigt, vad ska man säga, den är ju väldigt svår att navigera i om man är en vanlig människa, liksom inte har ett större intresse utav. Så för mig växte det väl fram att jag började jobba med PT. Det var inte riktigt min tanke överhuvudtaget att jobba med PT. För jag fastnade för CrossFiten, älskade gruppdynamik, höll på med lagidrott hela mitt liv. Såg att det var en liknande miljö. Man fokuserade på att bygga hälsa och that was it. Och jag hade sett personliga tränare på gym och tänkte så här bara, fan alltså vilket jävla tråkigt liv. De har samma klient, eller de har nya klienter, de kör samma schema. Det är liksom som att stå på ett lager och montera vad som helst. Ja. Och sen träffade jag Seth Romland heter han. Nere i Malmö-trakten. Mm. Och han är väl en av dem som är, skulle jag säga, personliga tränarna som är bäst i världen på liksom evidens, att hitta nya vägar för att rehabilitera folk, och ja, hela han har byggt upp en linje som heter evidensbaserad praktik, hur man ska ta till sig evidens, hur man ska arbeta ut efter det, och alla de här grejerna. Mm. Så jag slang in på det och kände att det här var väldigt likadan som CrossFit, även om man jobbade med individuellt. Och som jag sa innan, jag älskar att jobba med människor och hjälpa människor. Så det blev ett naturligt steg att hålla på med personlig träning. Men framförallt då folk som har en skada. Liksom. Jag älskar att jobba med folk som har en, som är en rehabiliteringsprocess. Och hjälpa dem tillbaka till träning och att förlita sig på kroppen. Liksom.
Mm. Mm.
Ja. Så det är den personliga träningssidan. Sen vad som särskiljer oss, liksom CrossFit Södra Vättern mot andra boxar, tror jag, är att vi kör liksom standard CrossFit. Det finns inga övningar som vi inte anser att man ska köra på klassen. Utan vi gör muscle-ups, vi gör inverted complex, vi gör alla saker. Och det är det som jag tycker är det viktiga, och det är det som jag tror särskiljer oss. Det är att jag och mina coacher, vi är där för att coacha och hjälpa medlemmar. Det som är viktigt i CrossFit är att vi tränar gymnastik, olympiska lyft, kondition och göra det i en kombination av alla de tre. Det är det som gör CrossFit. Men om man inte har coacher som utsätter medlemmarna för det, då kommer man inte heller träna CrossFit. Och det är därför kanske vissa får stagnera i sin utveckling. De känner inte att CrossFit är rätt för en. Men CrossFit är så ofantligt brett. Och jag skulle säga att om man gör CrossFit rätt, då kan aldrig CrossFit bli tråkigt. Därför man kan hela tiden hitta nya grejer att träna på. Introducera för medlemmarna. Och alla de här grejerna.
Just det. Ja, precis. Ja, det, alltså, det håller jag med om. Det sista där, verkligen. Alltså det är viktigt att, och det är svårt, tänker jag. Nu är inte jag boxägare och så, men jag coachar. Och jag tycker att det är svårt det där att balansera utmaning med trygghet på något vis. Och det här också att, för det är ju ett snack, och det har du säkert hört eller varit med om själv, att jag är inte tillräckligt bra för att börja med CrossFit. Den meningen är som klassisk mening, och jag tänker mig att vi vill ju döda den så mycket det bara går. Men hur ser du på det? För att det där kan jag tycka är en svår grej att få till. Att liksom på något vis, ja, men vi vill utmana, och då ser man ju att, ja, men shit, här har vi ju folk som står och gör bar muscle-ups på klasspassen, säger vi. Men jag är ju jättelångt ifrån att kunna göra det. Alltså, vad ska jag göra? Alltså, förstår du, hur får ni på Södra Vättern förmedla ut det på ett snyggt sätt?
Jag tror det handlar om att förklara för medlemmarna att göra en muscle-up, att skala ner den, kommer träna viktiga saker för er som kommer ge er long-term benefits i er träning. Alltså mycket, till exempel den här svåra delen med gymnastik handlar ju mer om alltså neurologisk påkoppling. Att få kontroll över sitt nervsystem. Veta vad liksom mina armar, ben, torso gör när vi har fart i en rigg eller liknande. Så det är mycket liksom nervsystem, och det är ju någonting som är lika viktigt att träna även om man inte kan göra den fulla övningen. Så genom att göra en skalad muscle up kommer ju ge en viss typ av överföring för den personens fitness över lång tid. Och jag tror det handlar mer om att förklara det för medlemmen varför det är viktigt. Och gör man det tillräckligt många gånger, då accepterar de det. Sen gäller det ju att vara omhändertagande, att vara där, hålla dem lite i handen, guida dem, säga att liksom det funkar, det här är jättebra. Och mycket handlar om att mer bara utmana folk till att våga göra det.
Mm.
Och jag förstår att det känns jättekonstigt för folk att komma in i en box, se folk gå på händer, göra muscle ups, snatcha jättetunga vikter och så vidare. Men det jag tror som är viktigt att förklara är att vi alla har ju någonstans varit där från början. Att det tar tid. Men de grejerna är ju viktiga. Och sen tror jag mer det handlar om att alltså i Sverige så har vi en större... Vi har en högre tröskel för att ta oss in på en crossfitbox på grund av att vi svenskar är svenska. För om jag, nu när jag har varit iväg liksom USA, Spanien, Frankrike och massa andra länder, då upplever inte jag att det är samma tröskel. För när jag tittar på deras klasser så är det... Det är gamla, det är unga, vissa har svårt för att göra många övningar, allting annat sånt. Men de är där och tränar. Och jag tror det handlar mer om att vi svenskar är programmerade på ett visst sätt. Så vi anser att det är en mycket större tröskel än vad det är. Liksom för oss är det mer viktigt, vad ska folk tycka om mig att jag inte kan, att jag tränar crossfit och så vidare och så vidare. Så jag tror det handlar mer om att vi som coach har ett stort ansvar att göra crossfit mer inkluderande, men också ta hand om de som är nya och se till så att de faktiskt ser att det funkar och tränar det för alla.
Ja, men det
Nej, men våran box är ju väldigt så här, vi har många som är äldre som tränar hos oss. Vi är långt ifrån bara unga under 30 som tränar crossfit. Vi har många som är äldre som tränar liksom 2-3 dagar i veckan. Vi har ingen särskiljning på våra klasser, utan vi har crossfit rakt över. Vi anpassar inför individen. Och jag tror det är också en viktig grej att ha, att inte skapa för många olika nivåer i boxen. För det gör ju också att man kategoriserar folk, vilket gör att det är väldigt lätt att stanna där. Eller att om man är ny så säger man okej, jag är nybörjare så jag ska börja längst ner på stegen. För mig är det viktigt att få in folk i verksamheten så snabbt som möjligt. Se att vi gör ingen skillnad på folk om du är helt ny eller om du är en... kan alla övningar. Och det tror jag är liksom ett vinnande koncept för framtiden.
Ja, precis, det tror jag också. Det här, en standardregel jag har som coach, är att jag ska nämna alla människor på min klasspass minst en gång. Liksom det är en sån här liten tumregel jag har för mig själv, för att då tittar jag på alla. Och det är liksom ett sätt att arbeta på bara. Men det gör så jävla mycket. Och jag har fått höra att det gör jävligt mycket. Liksom, man kan se alla olika på olika nivåer. Och då öppnar vi upp, som du säger, för trygghet på något vis. Alltså, ja, vi ökar taket lite grann. Vi gör det lite större för folk att komma in. Och det är jätteviktigt, tror jag.
Ja. Sen tror jag också en viktig grej, och som jag skulle säga till alla coacher där ute, är att liksom, en coach handlar ju om att du ska bära ett ansvar. Att du ska hjälpa folk, att du ska guida folk. Jag är väldigt tacksam för att jag började med CrossFit när jag började. För då fanns inte alla de här möjligheterna som finns nu. Med YouTube och allt annat som är väldigt enkelt. Att bara, man YouTubar det, man ser det. Och sen så tror man att man kan det. Men för mig så blir det så här att ju mer jag pratar med folk, det så är det väldigt få som vet att CrossFit har en, ett journal-dokument där det finns tusentals artiklar som är helt gratis för att läsa, pdf-artiklar. Det var så man fick lära sig när jag började med CrossFit. Och det är ju någonting som är viktigt, för det handlar om är liksom trial and error. Och sen så utvecklas man. Och sen så får man gå tillbaka och läsa. Och sen så får man fortsätta utveckla sig. Och det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för en som coach att faktiskt göra det kontinuerligt. Så fort vi blir nöjda med att okej, jag har fått min titel som coach. Jag är coach på den här boxen. Nu är jag hemma liksom. Mm. Det är då jag tror att det går lite utför. Liksom. Som coach så måste man ha ett ansvar och se att man har ett ansvar till att konstant vidareutbilda sig. Därför är det då också man kan ta hand om medlemmarna och ta hand om de olika individerna som har ställts inför på varje klass.
Ja, precis. Vi snackar mycket, jag läser sitt lärare och vi snackar mycket om det. En punkt där är ju viktigt att efter en lektion eller efter ett segment av inom det man ska lära eleverna, det är att, och jag tycker det är väldigt likt, det är att man reflekterar och att man och något vis går igenom det man har gjort och hur man har gjort det och vad som har hänt när man har gjort det. Och hur, om man hade gjort det, och försöka tänka hur, om jag hade gjort det så här, hade det hänt någonting annat. Och att man konstant, som du säger, strävar efter utveckling. Och då tror jag också, nu har inte jag läst allt i The Journal, men jag tror att där har man mycket att hämta om man inte har gjort det faktiskt. Och att det gör vi ju i vår egen träning, liksom. Vi som kanske ändå håller på väldigt länge med det här, att ja, men vi, eller egentligen alla, men man tänker ju hela tiden, vad har jag kunnat göra bättre här? Eller hur kan jag göra det här bättre? Och det blir ju på något vis en väldigt, det blir som en feedback man ger till sig själv också, och det måste man ju kunna klara av att göra om man är coach, tror jag, om man ska bli en duktig coach.
Ja, och sen så tror jag också det är viktigt att belysa de här grejerna. Liksom, jag har varit coach i 10 år, men jag kan ju fortfarande gå in på måndagar som är min dag när jag träffar alla mina medlemmar. Mm. Och hålla första klassen. Och när jag har gjort första klassen så kan jag bara, oh shit. Alltså, vad gjorde vi på den här klassen? Nu måste vi reevaluate, hitta ett nytt flow inför nästa klass. Och då hittar man det. Och då gör man det så mycket bättre. Mm. Det är viktigt att också förstå att även om man har erfarenhet och jobbat länge med det, så kommer man alltid göra misstag. Man kommer alltid hitta grejer som man kan bli bättre på. Så fort vi är nöjda som individer, det är då jag tycker någonstans att det blir, det är då vi liksom hittar vår platå och stannar där. Mm. Och så är det för alla i allting, att man hela tiden måste liksom titta på sin egen prestation och någonstans försöka göra den bättre.
Ja, precis. Och också på något vis, det är ju lätt. Jag tror att många då, för att jag gör likadant som dig. Jag har faktiskt måndagar också som jag coachar. Men det är just det där att man går in och så gör man första passet på ett visst vis. Och man får en viss, man ser direkt vad man gör kanske bättre och sämre. Och sen så kommer man till nästa pass och så jag brukar ju till och med prata med dem då att säga, ja, så här gjorde vi på första passet, jag kommer vilja göra det lite annorlunda nu. Och ibland säger man såklart inte allting, men du förstår vad jag menar, att man på något vis, ja, man kan ju göra den där lilla korta förändringen, men också över tid att man ser att aha, nu ska jag inte gå tillbaka till det här som jag gjorde på första passet, utan jag kanske ska tänka lite så här framöver. Yeah. Jag tror också att man måste vara lite snäll med sig själv ibland också. Att man på något vis förstår att det är en utvecklingsprocess och inte sätta det på individen. För det märker jag att många, framförallt atleter kanske gör. Att man, men fan, här har jag gjort fel länge. Jag är inte bra på det här. Och så blir man dålig på det. Och för att man fortsätter säga att man är dålig på det. Du förstår vad jag menar.
Ja.
Ja. Det leder mig, eller jag försöker leda in det lite grann på just, för du på tal om atleter, om man säger så, och det som jag tror många känner till dig för är ju att du coachar rätt duktiga atleter och skriver träningsprogram åt duktiga atleter. Visst, ja. Vi har nämnt Hanna lite grann, du har skrivit åt Hanna förut, jag vet inte om du har det längre.
Nej, hon har hoppat krigar. Vi hade en bra diskussion om det. Och för Hanna så är det typ väldigt viktigt att ha folk runt omkring sig som gör samma sak, som pushar henne och driver henne. Mm. Hon hade lite på G att kanske flytta till Norge och sånt. Och nu bor hon i Norge för några veckor, tror jag.
Just det.
Och då valde hon att köra krigar, och för mig så är det 100% fine, och jag tycker det är viktigt att liksom, att alla atleter behöver olika saker. Och varje atlet måste liksom känna att det är rätt för dem i tiden. Och jag och Hanna hade ett väldigt bra samarbete. Men liksom, ibland så tar liksom det momentumet man har byggt upp, det tar liksom stopp någonstans, och det beror på olika saker, och det var väl någonting mer naturligt som skedde liksom.
Ja, precis. Det där är så här, som du säger, alla atleter vill ju ha olika saker. Ibland så är det inte själv att atleten vet vad man vill ha. Det är inte så i annars fall, men ibland märker man ju det själv att ja, det här funkar inte, och så får man testa någonting annat. Jag tyckte min uppfattning av den där flytten, för det verkar ju ändå som att ni hade en bra grej på gång liksom, men min uppfattning av det där verkar ju vara att det där är liksom, ja men Henrik kan jag gå till och köra in-person coachning med, så har jag förstått det på Hanna i alla fall, och det funkar jättebra då, men programmeringsmässigt när jag är i Stockholm eller så, då vill jag ha några som kör samma sak med mig liksom.
Och, det, och Camilla, tror jag, hon kör en del med Camilla, så det var mer naturligt liksom.
Ja, precis, precis. Ja, just det. Men sen hjälper du såklart Madeleine. Madeleine Persson. Och hon är ju för mig, du och jag har pratat om det förut, hon får inte tillräckligt uppmärksamhet tycker jag, med tanke på hur duktig hon är. Verkligen.
Nej, kanske inte.
Nej. Och jag tycker att
vad kommer ni ihåg? 40:e i Open, 40:e plats i Open, tror jag.
Ja, precis.
Med två kexknä, som hon uttrycker sig själv.
Ja.
Alltså Madde, jag skulle säga så här, Madde är väl definitionen på vad fitness är, skulle jag säga. Hon är väldigt allround. Hon är väl det som CrossFiten har försökt att etablera, att man ska vara så allround som möjligt, och Madde kan allting. Hon är inte starkast, hon kanske inte är snabbast. Hon kanske inte springer snabbast, men hon är liksom, hon har en väldigt hög fitness på allting som hon gör. Och det är ju någonting som är essensen av CrossFit liksom. The hopper, du ska kunna snurra, plocka ut någonting, presentera det för atleten, den ska vara adaptiv för att kunna göra. Och det tycker jag väl Madde är väldigt definierat liksom. Pure fitness, kunna hålla i. Hon är väldigt synkad med kropp och hjärna, skulle jag säga. Hon kan uthärda ganska mycket fitness som blir jobbigt om man gör det för tid.
Just det.
Som många kanske inte kan. Det är väl hennes styrka, skulle jag säga.
Skulle du säga att den här workouten som de gjorde 2020 på CrossFit Games, när de fick springa en sträcka och sen så säger Dave Castro, nej, spring tillbaka. Det hade varit något för henne. Alltså, rent. det är ju psykologiskt tufft liksom.
Ja, det tror jag hade passat henne ganska bra.
Alltså, för det, den workouten för mig var verkligen så här, ja, det här är en annan aspekt av fitness än bara det fysiska. Och det är lite det jag gillar med Dave Castro, att han ibland lägger in det och ibland gör han för mycket av det också. Men,
absolut.
Men det är så här, det ska finnas med och det är bra att man har den, har det som atlet. Och jag, med det, nu har ju inte jag träffat Madde, jag har bara pratat med henne här för podcast och lite så, men det, jag tycker att det är svårt att hitta en där det här är hon jättebra på och det här är hon jättedålig på, förstår du? Att ja. Många atleter i CrossFit har alltid någon, man snackar ju om Laura Horvath hela tiden och hennes handstand pushups, men ja. Madde känns som att hon är väldigt, väldigt stabil över det mesta liksom.
Ja, jo, men det skulle jag hålla med. Och sen skulle jag väl säga att alltså, hennes styrka är väl att om det kommer en workout som är någonstans mellan 10-20 minuter i tidsdomän med liksom, som handlar bara om GPP som CrossFit är, då är hon liksom, jag skulle säga topp 10, topp 15 i världen. Hon kommer alltid placera sig i topp. Och det har man sett på semifinals, de två åren som hon har varit där. Första året, Lowlands, jag tror vi träffades där lite snabbt första gången.
Ja, precis, det stämmer.
Du var nere med Filip, va?
Ja, jag fick äran att få ett coachband med Filip där. Det var spännande.
Ja, fan det. Jag kände igen det där skägget nämligen.
Ja, just det. Ja, men det stämmer.
Nej, men då hade de ju typ någon workout som var med devil's press och sandbag cleans, handstand push-up. Jag tror hon var typ så här topp 7 eller någonting i den workouten. Året efter så var det ju det här med det var echo bike, sled drag, löpning, sled drag, skijög, sled drag. Då kom hon tvåa i Europa liksom. Ingen jättestor atlet, men det är ju bara ett pure test of fitness och det är ju hon väldigt, väldigt bra på liksom.
Ja, precis. Det där, man skulle egentligen kunna säga, nu har inte jag kollat leaderboarden vad hon kom på de workoutsarna, men lite, alltså och kollar vi Open i år så är ju första är ju lite så, fast kanske snabbare workout och så. Och ser man på vad team kvartsfinalen får göra så är ju den här liksom jag vet inte, den här med, alltså jag skulle ändå säga att den här med toaster bar och tunga hunter snatcher kan hon göra väldigt bra ifrån, så får jag känslan av i alla fall. Men jag vet inte vad du skulle säga.
Du försvann lite.
Aha.
Du pratar om vatten nu.
Ja, nu kanske det är bättre.
Ja.
Nej, jag sa det att den här workouten som teams fick göra med tunga snatchar och toaster bar känns som en sån workout som Madeleine skulle vara väldigt bra på, att hela tiden få jobba och att liksom bara konstant jobba.
Yes, det har du helt rätt.
Om det skulle dyka upp i kvarten.
Yep.
Ja. Ja, precis. Men sen har du väl även tagit dig an, om vi tittar på andra atleter, Axel och Antonia. Det stämmer det. Och du får hjälpa deras lag nu.
Yeah.
Berätta mer om det där.
Jag började jobba med Antonia för, ja, det är väl nästan 2 år, inte riktigt. Hon kände väl att hon hade en del hål som hon behövde jobba på. Och då började vi jobba. Det tog typ 6 veckor, sen så bröt hon fotleden. Och då fick vi ändra hela vår träning. Och fokus var att maintaina fitness och ändå bygga liksom styrka, och det har vi ändå lyckats göra. Hon bröt foten i november eller december tror jag. Och sen placerade hon sig 7:e plats tror jag på Games med sitt lag förra året. Så det lyckades hon ju väldigt bra med. I år så har det bara handlat om att raffinera henne som atlet och göra henne bättre allround. Och där känner vi väl att vi är på en Väldigt bra väg. Axel har jag börjat jobba med. Började jobba med honom i december efter Prepared Classic som han vann.
Okej, okay, ja.
Hade vi ett samtal. Och en ofantlig talang alltså. Har ju varit i CrossFiten väldigt, väldigt länge. Jag tror han har hållit på med CrossFit i 10 år. Och jag skulle säga sky is the limit för Axel liksom. Det handlar bara om att vara en coach och guida honom skulle jag säga. Och sen så kommer väl allting gå bra skulle jag säga.
Ja, precis. Jag tycker det varit. Det känns som att han är. Först och främst vill jag bara säga cred till dig och till Antonia som lyckades lösa det här med hennes fot. För det var verkligen, jag förstod det som att, ja men som sagt, hon bröt foten. Och att komma tillbaka från det så fort, nu kan ju inte jag fysiologin bakom det, men att ändå komma tillbaka från det väldigt fort och vara i så pass bra form att placera sig högt, högt upp på CrossFit Games är imponerande. Sen Axel, han är ju, som du säger, sky's the limit på något vis. Det är intressant grabb på något sätt. Han kan prestera riktigt, riktigt, riktigt bra. Tror jag också. Det är kul att se. Hur kommer det sig att de varit ett lag? Har du koll på det? Jag har inte lyckats få prata med dem så mycket om det där. Men det blev ett lag tillsammans med Ella Wunger och Harrison Bell. Nu tappar jag dig tyvärr.
Ja, jag bytte lite internet där, va?
Ja, okej. Okay. Ja. Jag sa det, hur blev det ett lag det där? Harrison Bell, Ella Wunger och de två. Axel och Antonia.
Antonia var väl lite så här att hon visste väl inte riktigt hur hon skulle göra i år. Om hon skulle gå individuellt eller om hon skulle köra lag. Och jag sa liksom, du får ju bestämma vad du vill. Som sagt. Och vi tränade för att hon skulle gå individuellt. Mm. Och sen när det började närma sig säsongen så började hon känna mer och mer så här, nej men fan, jag är inte klar med lag, jag vill fortsätta. Och helt plötsligt i, ja, det var ganska tight in på Open, så hörde hon av sig till mig och sa så här, ja, jag har pratat med den här och den här personen och jag funderar om vi ska ta med oss Axel laget också. Mm. Och då sa jag, absolut. Prata med honom. Vi har pratat om det här. Men liksom du får presentera din idé för honom. Och sen så får vi ta det därifrån. Antonia lärde känna Harrison på Games tror jag, 2021. Sen dess har de haft lite kontakt. Hon har varit i England, varit och tränat på hans box. Han verkar ha en grym box. Är en extremt duktig teamatlet skulle jag säga. Och hon vill ha med honom på laget. Så de kom och tränade hos mig först. Och kände att nej, men det här känns bra. Och sen så blev det Ella av en liten slump skulle jag säga. Ella haft en stressfraktur tror jag på hennes smalben. Som åkte på i höstas. Så hon hade nog tänkt att stå över den här säsongen tror jag.
Okay.
På grund av att Open Quarterfinals var så nära. Man visste liksom inte riktigt hur man skulle göra. Så när Antonia hörde av sig till henne om lag. Då kände väl Ella att fan, det här är liksom en chans för mig att köra en säsong i år med. På grund av att man kan använda lite reserv och sånt genom Open. Så man behöver inte stressa. Med rehabiliteringsfasen och sånt.
Nej, just det. Just det. Ja, jag vet att det var någonting med Ella där. Jag kan ha sagt i ett annat skede här online att det var några ryggproblem. Men jag hade väl fel där. Men jag fick den uppfattningen. Men och tittar man på hennes open score så är den ju inte. Så har hon ju liksom bara gett poäng egentligen, eller gett en score. Det är inte hennes, förmåga som vi ser.
Och det, nej, jag tror att den sista workouten var väl den hon kunde köra hela vägen liksom.
Mm. Mm. Ja, spännande. Spännande. Mm. Och du kommer hjälpa, kommer du hjälpa laget genom hela processen?
Yes. Eftersom att jag coachar både Antonio och Axel så var det ganska naturligt att Antonio hörde av sig till mig. Och frågade, liksom, skulle du vilja hjälpa oss som lag, vara med som coach hela vägen, göra träningen för oss och alla de här grejerna. Så ja, då känner man ju sig hedrad och det är ju någonting som jag tycker är kul. Dels att få den utmaningen men också det ansvaret och bära det ansvaret genom en hel säsong och se hur långt det kommer liksom.
Ja, precis, precis. Ja, men det där är, det ska bli kul att följa det laget faktiskt. Det är ett speciellt lag. Mm. Om man frågar mig, det är många individuella atleter. Även om Harrison och Antonia har tävlat väldigt mycket lag så känns i alla fall Antonia som en individuell atlet för mig. Av någon anledning. Ja. Men hon är väldigt lagandig också. Har jag ju insett nu när man har sett lite videos på dem köra. Hon styr det där laget rätt bra tycker jag.
Ja, alltså, hon och Harrison har ju, vi kallar ju dem för att de är våra tanks i laget. De har mycket erfarenhet, de har bra fitness, de har varit med hela vägen, de har gjort flera säsonger där de har liksom open court finals, semifinals och games. Så de känner sig rätt trygga i vad behöver man kunna, vilken nivå, hur snabbt ska allting gå, alla de här grejerna. Och de är ju väldigt inkluderande med Axel och Ella, så de har väl kommit ihop väldigt, väldigt bra som ett lag skulle jag säga. Och det är väl det som är det viktigaste och det ser man väl i resultatet, för de har ju inte haft så mycket tid tillsammans som många andra lag har haft.
Nej. Nej, precis. Ja, det ska bli kul att få dels följa dem och få träffa dem kanske, eventuellt i Lyon. Och dig med såklart. Det ska bli jättekul. Jag vet inte, jo, jag hade ju lite frågor så här, för jag vet ju att du hjälper några yngre också. Eller i alla fall en ung, Hugo.
Ja.
Har du fler som vi inte känner till som du hjälper till sådär individuellt?
Jag har Hugo, sen så har jag ju Tomio som är nere i Malmö.
Just det.
Han går ju som tåget just nu på styrkefronten. Så vi ska, Hugo och Tomio kommer upp till mig under quarterfinals och de ska köra det ihop med Madde på Södra Vättern.
Kul!
Ja, just för att kunna ha lite mer koll, kunna guida dem, se till så att de är on point. Liksom quarterfinals är ju en av de viktigaste hållpunkterna för dem på hela året. Liksom.
Mm,
sen så har jag Linus också som är väl, tror jag, den längsta utövaren vi har i Europa skulle jag säga.
Linus, vad heter han i ett namn nu? Ursäkta om jag måste dubbelkolla här. Heter han, tappar jag helt vad han heter. Jag vet vem du menar. Han är jätteduktig på snatch.
Ja. Jag tappade också det helt och hållet nu.
Han har skrivit ut.
Skevebrand heter han.
Just det, så var det. Ja, precis. Ja, ja, kul. Han känns som en open coming också om han får till att mycket kring liksom olika rörelser, tänker jag. Det är min uppfattning.
Ja, alltså Linus har ju han har väldigt, väldigt många fördelar, men också har han ju en del naturliga motgångar i det som är crossfit-rörelsemönster. När man är så lång så är det vissa delar som kommer vara ganska utmanande. Så det är väl det man jobbar med. Men framförallt det här att saker tar tid liksom.
Precis, precis.
Ja.
Det där är jätteviktigt för unga att förstå, tänker jag, som satsar på den här sporten, att det tar tid.
Ja.
Verkligen. För jag tycker, säg till mig om jag har fel här, vi har så himla många duktiga yngre atleter på väg upp. Ja, men Hugo Jansson är ju ett exempel. Han börjar ju nästan bli gammal jämfört med vissa som kommer underifrån liksom. Ja. Och Hugo Florido, säger man Florido?
Ja.
Ja, jag får lära mig det där. Ja. Men han är ju också en sån där som är, han blir bara bättre och bättre. Och, men det gäller ju som du säger att ha lite tålamod.
Ja, alltså det tycker väl jag är en viktig, eller en jätteviktig punkt att ta upp just när det kommer till CrossFit och framförallt de unga. Och för mig så är det väl att det de unga behöver förstå i CrossFit, det är att någonstans måste man läsa CrossFit Journal. Mm. Vad är CrossFit? Man måste förstå liksom träningsformen i sin essens innan man väljer att bli atlet. Och sen så skulle jag väl be alla som är atleter att stänga av sina sociala medier och fokusera på sin träning. Men också lära sig att nederlag är en utvecklingsprocess. Ett nederlag innebär inte att du som person är dålig.
Nej.
Och göra den skillnaden ganska, eller förstå den skillnaden väldigt, väldigt snabbt. Mm. Att du identifieras inte för att du inte kan göra det här just nu, eller att du inte kan göra det så snabbt, utan det är någonting som kommer utvecklas över tid.
Ja, precis.
Och det skulle jag säga att de unga har emot sig i dagsläget.
Mm. Ja, man tror exakt. Att det går snabbt. Jo, för att man ser ju vad, eller nu kan inte jag svara för vad de ser, men min uppfattning själv är ju att man ser ju de här, ah shit, de här är, går ju jättefort och jättesnabbt för de här att bli duktiga på det, eller de kan ju det där, och, men de har kanske hållit på väldigt, väldigt länge, om man tittar på Camilla eller på Hanna eller Antonia och så vidare. De har hållit på väldigt, väldigt länge.
Ja, och där tycker väl jag Antonia är väldigt bra att intervjua just för att få den aspekten, för hon har jobbat väldigt, väldigt hårt för att komma dit där hon har kommit. Mm. Och hon är väl inte den här naturliga atleten som har lätt för det alltid. Madde är ju också en av de atleterna skulle jag säga som har liksom en väldigt hög arbetsmoral och jobba väldigt hårt och långsiktigt för att bli bättre. Men många av de här yngre som jag har haft och coachat, så är det väl det som jag stöter på är att man jobbar på en weakness och sen så vill man att den weaknessen ska bli 100%ig inom loppet av 2 till 3 veckor liksom.
Mm.
Och då ska man kunna bocka av den, sen ska man gå vidare till nästa liksom. Ja, men jag vill kunna göra 15 bar muscle ups. Man bara, okej. Men har du 20-25 strikta pull-ups? Kan du hänga i en pull-up bar så här länge? Kan du göra de här sakerna? Och då bara, nej det kan vi inte. Men vi vill göra 15 bar muscle ups. Så det är lite svårt att liksom förstå hur sitter alla delar ihop. För att jag ska ta mig dit liksom.
När jag jobbade på måndagsklubben i Falun, så en av de anställda där, jag tyckte han förklarade det så himla fint. Han brukade säga så här, cross fitness eller crossfit. Och det, jag tycker det, nu kommer vi tillbaka lite till vad det är och vad fitness är, för det blir på något vis det som är det viktiga här, att okej, nu övar vi på att hänga i riggen. Men det vi övar på också utan att göra det, det är ju bar muscle ups. Det är ju, alltså, det är ju, eller om nu står vi och hoppar jumping jacks, vi övar double unders, vi övar, eller när vi gör double unders, då övar vi ju även på vår roddkapacitet utan att vi vet om det. Alltså så här, så det där är ju väldigt viktigt att förstå som atlet, tror jag, att som du säger, att förstå grunderna, läs poängen med CrossFit. Kanske även, skulle jag vilja tillägga, titta lite på gamla tävlingar på den nivån som du strävar efter härnäst.
Ja,
men det var en bra avslut, känner jag. Jag känner att vi har fått med rätt mycket. Är det någonting som du skulle vilja nämna eller prata om lite extra för det, som du tycker att vi har missat i det här?
Nej, men det är väl lite det här att jag tycker väl att alltså crossfiten utvecklas. Jag älskar evidens, allt det. Ja. Men jag kan väl också känna att alltså essensen av crossfit är lite kaos. Du måste vara mentalt stark. Du måste träna din mentala styrka. Men det är också mycket det här att saker ska ta tid. Du måste göra allting. Du måste skillträna på stå på händer. Du måste göra L-sit holds. Du måste kunna göra strikta pull-ups. Du måste kunna springa. Många ser att okej, vi har konditionsmaskiner, vi ska bara bli bra på konditionsmaskinerna. Sen kommer det som förra året där det var mer löpdominerat och folk bara oh shit, det här har vi inte gjort. Vilket jag tycker är någonting som är viktigt att fokusera på. Sen så framförallt tycker jag väl att det här träna olika energisystem, förstå vad skillnaden är på anaerobisk träning och aerobisk träning. Om man är atlet så borde man förstå skillnaden, framförallt vad innebär vila, vad innebär effort, threshold training. Men också det här att liksom crossfit är ju egentligen det man kallar för conjugated system, är ju att man tränar olika styrkedelar. Och när man efter flera veckor går tillbaka och gör sin normala övning igen, eller den man testade för några veckor sedan, då har man blivit bättre. Just för att man är adaptiv till att inte bara göra samma saker hela tiden. För det är det crossfit handlar om. Att göra många saker som får liksom vägen att spilla över till andra delar som du kan göra med din kropp. Och det är det crossfit handlar om. Och jag tycker ibland att det blir lite för linjärt när man programmerar för atleter. Liksom. En crossfit-atlet ska kunna vara prepared året runt.
Just det. Ja, ja, jag förstår det. Och jag menar, visst, ska man till games då kommer man ju pika på något vis, tänker jag. Eller ska man till en specifik tävling som man har valt ut under det året, då kommer man ju försöka pika. Men det betyder ju inte att man gräver ner sig och liksom inte, förstår du? Det gäller ju att hålla en viss nivå hela tiden också. Så.
Ja.
Crossfit-atlet, tänker jag. Ja, men jag tycker det är väl rätt så sunt. Sunt tänk kring, eller det är ju det crossfit är, basically. Ja. Och jag håller med dig och jag tycker att vi kan på något vis säga att det på något vis trycker det ytterligare mot unga atleter, men också mot alla atleter som vill tävla, att ja, men se till att läsa vad är crossfit liksom. Även de, och nu är jag lite hård, även de som skriver och gör tävlingar, att de också ska ha koll på vad crossfit är, för det märker jag ibland att det är inte alla tävlingar som vet vad crossfit är, och det blir väldigt väldigt kaos i att testa och kalla det för crossfit eller kalla det för fitness på något vis, tycker jag.
Definitivt, och det, för mig är det en sån viktig grej som liksom att förstå vad är en redundant couplet, vad är complementary couplet eller triplet. Vad är det man är ute efter med att göra en workout på det här sättet? Och det är många som inte förstår den delen i crossfit. För om vi kollar varje år i open, quarterfinals, semifinals och games, så består den nästan alltid av couplets, triplets, chippers, väldigt sällan AMRAPs. AMRAPs är bra att göra i träningen för att bygga arbetskapacitet. Men alltid så är det redundant och complementary couplets eller triplets, och alla blir lika chockade varje gång. Och hur kan det här vara så jobbigt? Och det är för att man håller det enkelt. Och simpelheten är det som pushar fitness. För då kan du raffinera ett rörelsemönster, du kan addera load, du kan addera speed, och där får du ditt power output.
Precis.
Och det är crossfit handlar om.
24.1, jättebra exempel.
Absolut.
Skitjobbig.
Ja. Jag håller med.
Två övningar. Som, ja. Nu nörden är mig inom sporten, men som Pat Sherwood säger, couldn't be simpler.
Precis.
Vad det betyder är ju oftast, alltså det är på något vis, det här är skitjobbigt, men det är simpelt och det är effektivt.
Ja.
Ja, precis. Du, Henrik, jättekul att prata med dig. Jag vill bolla med dig länge, men tiden rinner iväg. Men det har varit väldigt kul att prata med dig. Och jag hoppas nu att folk har fått lära känna dig lite bättre. Det finns ju lite här och var. Jag ska se om jag kan länka i alla länkar. Alla sidor som jag lägger ut det här på. Till din Instagram framför allt. Och till CrossFit Södra Vättern. Så,
ja, det har jag varit jättetacksam för. Och jag vill bara flika in att vi har lite training camp i slutet av maj. Som är lite mer fokuserat på tävling då. För individerna. Och det är någonting som jag har börjat med training camps på olika nivåer. För att faktiskt bygga CrossFit-communityt starkare i Sverige. För det tycker jag är någonting som vi behöver fokusera på.
Kul. Då kanske vi ska efter semifinalerna där snacka lite om det där training campet när det närmar sig. Är det den 25-26 maj eller?
Jajamän.
Ja, kul. Spännande. Kul att du ville vara med. Och kul till, och tack för alla som har lyssnat, som kommer lyssna på det här. säger vi adjö där, så stänger jag av den här inspelningen. Tack så mycket.